Ja, hörni, tack ska jag väl börja med att säga till mina partners som gör Träning och Fika-podden möjlig helt enkelt. Att vara med och hjälpa till och stötta för att jag ska kunna spela in och intervjua och prata i Träning och Fika-podden är möjligt tack vare mina partners som just nu är Bageriprodukter, det är Adventure Academy och Acid Training. Tack så hemskt mycket för ert bidrag och ert stöd. Sen kan man ju då som privatperson också gå in och stötta produktionen genom att ge ett litet bidrag på till exempel Patreon. Det uppskattas väldigt mycket. Där kan du välja mellan att köpa en kaffe svart eller lägga lite mer pengar och köpa en kaffelatte och så fortsätta hela vägen upp till en riktigt härlig brunch. Så ja, tveka inte. Gå in och stötta lite. Det behövs och jag blir glad. Tack ska ni ha. Nu kör vi igång.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Men det har varit viktigt för dig att vara bra. Är det så?
Alltså, allt är relativt fina. Jag vet inte, men jag kan inte säga. Problemet är att jag inte är riktigt bra. Jag är inte bra på något liksom. Jag är så här, jag har halvbra på det mesta liksom, och det blir inte så att jag blir riktigt bra på något. Buongiorno, som man brukar säga här i Italien där jag håller till just nu. Jag är i Marcialonga och ska köra ett poddavsnitt som är väldigt, väldigt speciellt. Så jag önskar er varmt välkomna till, ja, får man säga, Lindas värld. Hon ska ställa mig mot väggen, så det känns lite oroväckande, men spännande. Och framförallt intressant att höra vad jag kan dra för stories. Hörrni, varmt välkomna till Träning och Fika med mig och idag med Linda. Nu kör vi igång.
Träning och fika, vi kör hårt. Träning och fika, blåsa på. Träning och fika, går ihop som kaffe och popcorn. Träning och fika, vi kör på. Träning och fika, blåsa på. Träning och fika, nu kör vi! Nu kör vi!
Ja, varmt välkomna säger jag då till Träning och Fika-podden och Fredrik Eriksson som jag idag ska intervjua här, tänkte jag. Så idag tänkte jag ta över podden, försöka mig få en liten intervju på Fredriks väldigt spännande liv. Och vi får väl se hur gott det går, om han kommer låta mig styra här, men vi får se. Varmt välkommen Fredrik.
Ja, tack, det här känns jättekonstigt.
Ja, men det blir kul. Jag tycker det ska bli jättekul.
Du har noll kontroll. Det är fortfarande, jag sa det till dig innan Linda, att det är fortfarande, jag har ju fortfarande liksom, jag kan ju det är jag som måste trycka på knappen för liksom att det ska gå ut i eten i slutet. Så är det bara massa jidder från mig, så då kanske det här alltid blir av.
Ja, men precis. Du kan ju klippa bort saker och sådär. Så att vi får väl se vad det blir. Men hur mår du? Och vad gör du?
Ja, men jag mår fantastiskt bra. Jag är ju i Marcialonga som alltså i Cavallese, Val di Fiemme, alltså i norra Italien för att åka det här väldigt väldigt trevliga fina loppet på 7 mil som heter Marcialonga, den långa marschen, och den har jag ju kört många många år. Jag tror det här är mitt 14:e lopp eller sånt där. Så är vi här ett helt gäng. Jag tror vi är 22 stycken åkare från CCC 1000, alltså mitt skidnätverk som är här, och ja, men så på söndag loppet idag var vi nere och hämtat nummerlapparna, och jag sitter här och käkar en Enervit Power Crunch och dricker lite vatten. Laddar inför handbollsmatchen ikväll. Sverige ska spela mot Frankrike. Så att, nej, men livet är toppen. Solen skiner, det är plus 5 grader, superbra med snö och ja, kan inte bli bättre.
Härligt. Här i Stockholm är det nollgradigt regn och is på gatorna. Det är väl våran tillvaro.
Jag har hört att det är helt galet hemma med alla håller på att trilla.
Mm. Det är galet faktiskt. Men du, det här måste vara något som går till världshistorien, för att dricker du inte kaffe?
Idag dricker jag inte kaffe. Jag dricker så mycket kaffe. Det var uppe och åkte skidor på förmiddagen. Jag har säkert druckit 5 koppar redan.
Det är tur att jag har en stor kopp så att jag kan dricka för dig också då. Ja. Härligt.
Vad dricker du för kaffe?
Ja, vi har inte setts på ett tag. Jag vågar knappt säga det ju.
Nej.
Jag dricker mitt gamla vanliga Mollbergsblandning.
Det är så jävla roligt.
Det gick ju ut här. Det gick ju ut faktiskt här på Instagram. Och det var ju många som höll med mig om hur gott Mollbergsblandning är, måste jag säga. Det var ju kul. Jag väntar fortfarande.
Ja. Vet du vad jag har, Linda? Förlåt, jag avbröt, det var inte meningen. Men jag har ju alltså prällbokat ett möte med Arvid Nordqvist nu. Så nu ska vi dit och göra ett kaffetest. Mm. Kul, va?
Då kanske vi ska vara... Ja, skitkul. Då kanske jag lär mig dricka något annat kaffe också.
Ja, kanske.
Kanske. Men hörru du, vad säger du? Det var länge sedan vi sågs också. Det var... Du har ju varit borta ett tag nu.
Ja, och sen har jag gjort massa
alla möjliga saker.
Ja, med äventyr, massa äventyr och sådär. Så det är kul att få komma tillbaks till din varma famn och hänga med dig igen. Det är så härligt så.
Ja, det är så snällt. Men då tycker jag att vi startar avsnittet med äventyraren Fredrik Eriksson då.
Ja.
Okej, Fredrik, är du redo? För nu kör vi! Men jag tänkte så här, Fredrik, att jag tänkte jag skulle intervjua dig lite idag. Jag känner ju dig, jag har känt dig sedan 2019, eller 2018, när jag ansökte till Adventure Academy. Då träffade jag dig första gången. Och sen så har ju jag fått förmånen att jobba med dig nu sedan 2021. Det är helt galet faktiskt. Att tiden går så fort. Men och jag tror som lyssnarna och jag, en del känner ju dig, vet om att du har åkt genom Sverige på rullskidor, genom Europa. Så jag tänkte inte att vi skulle prata så mycket om det. Vi kanske kommer in på det ändå. Men jag skulle vilja veta vem är Fredrik Eriksson? Och då så är det ju så här att många vet att du är ju från Örebro. Så vi kan väl börja där.
I Örebro.
Du föddes i Örebro då, antar jag?
Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag föddes i Malmö. Så jag bodde i Malmö mitt första levnadsår. Och sen så tog mina föräldrar sitt pick och pack och flyttade till Örebro för att de jobbade med skoimport och även med i sport, att import av sportprylar, Atomic skidor och Förkel skidor och sådär. Så då tyckte de att Örebro låg bra till logistikmässigt, så de kände ingen, de bara flyttade dit, och då var jag ett år sedan, så jag är liksom, jag är ju skåning, men närking är jag ju egentligen, så jag har ju bott hela mitt liv i Örebro. Jag älskar Örebro.
Du älskar Örebro, ja, det har ingen undgått, tror jag. Men och du gick i skola där, antar jag då, på grundskola och gymnasium och så. Vad gick du för gymnasium till exempel då?
Ja, men om man nu ska ta lite så här historie tillbaka blick, så kan så här. Jag var ju helt övertänd när jag var liten. Så jag höll ju på med, jag tror jag spelade i 9 olika distriktslag i 9 olika sporter. Alltså TV-pucken, distriktslag i fotboll, basket, alla möjliga såna här idrotter. Det var mycket tennis också. Och sen så hade jag liksom bara fokus på sport. Så jag tror att när jag gick i 9:an, då hade jag förde sån här sportdagbok då, när jag ren tid som jag sportade. Och jag tror min maxvecka, en vanlig vecka på hösten, var 42 timmar träning. Då var det ingen ombyte och ingen transport. Det var liksom, så jag älskade alla bollsporter och alla lagsporter. Jag kunde hålla på hur länge som helst. Jag åkte från en träning till en annan och så höll jag på. Så kom jag hem. Jag kom hem från skolan, sket i läxorna, käkade bullar och drack mjölk. Stack iväg på träningspass 1 och sen vidare till pass 2, vidare till pass 3. Kom hem vid 9:30, 10:30, käkade mackor och te med mamma framför tvn och sen kraschade i sängen. Jag tror inte jag har gjort en läxa hela mitt liv. Jag skulle kunna hålla på så hur länge som helst. Jag älskade det. Problemet var att jag hade så lätt för alla sporter och allting där, så jag blev aldrig riktigt bra i något.
Men hade du någon favoritsport? Alltså, var det någon som var, eller du älskar du allt, eller var det något som du liksom började satsa på redan lite mer sådär?
Jo, men det var ju, först var det ju hockey. Så jag spelade i Örebro hockey och sen fram till TV-pucken då. Men sen skadade jag ryggen, eller fick ont i ryggen. Och då började fotbollen gå så bra. Så då blev det så att jag satsade på fotbollen och bytte från Adolfsberg till Örebro SK, där jag då spelade med och fortsatte hela vägen upp till A-truppen. Och jag hade först Roy Hudson som tränare, och sen hade jag Rolf Zetterlund som tränare. Och sen efter det så blev jag sommarproffs i Malmö FF, och sen skadade jag mig igen. Och då i samband med att fotbollskarriären, jag var ju målvakt. Så jag var liksom inte så, jag tyckte inte det var så kul att springa och träna kondition, utan jag tyckte mest det var kul att hålla på och liksom vara med i laget och rädda bollar och liksom styra spelet, och hade väl ganska bra bollkänsla så där för att fånga bollar i luften. Så sen så skadade jag mig, och då vart Roffe förbannad, Zetterlund, och då i samband med det så skulle jag egentligen in i lumpen. Så då så blev det ett ettårsfall. För jag skulle gå tillbaka till Adolfsberg och jag skulle vilja pengar. Det var ganska stökigt där. Så då sket jag fotbollen. Och så gjorde jag lumpen på spaningskompaniet i Örebro. Och i samband med det sen så började jag spela amerikansk fotboll i Örebro Black Knights. Så jag gjorde väl Örebro Black Knights första touchdown. Och sen så spelade jag med Örebro Black Knights i 5 eller 6 säsonger. Och hela vägen ifrån division 3 eller vad det var. 4, eller sen var det 2:an, 1:an, superserien. Och sen spelade vi superserien och jag var wide receiver och kick och punt return. Så att det var, ja, det, och sen efter det, eller efter lumpen, så började jag på universitetet i Örebro och pluggade då ekonomi. Och sen efter Örebro så fortsatte jag läsa min magister i Uppsala.
Härligt, alltså nu drog du alla mina frågor här, så det är bra. Man kan ta att du har skrivit manus.
Ja, det har jag inte.
Ja, nej, det har du ju faktiskt inte. Ja. Så att med andra ord så har ju du alltid varit att träna, alltså jävligt mycket, som du fortfarande gör. Alltså så, varje dag typ. Alltså du gör ju det. Tränar ju väldigt mycket.
Många,
det har du gjort hela ditt liv.
Många som jag pluggade med, när man då har pluggat färdigt och man ska börja karriär, så blir det väldigt lätt att man jobbar väldigt mycket, och så träffar man en kanske har träffat en tjej, och så småningom så ska man då bilda familj och göra karriär, och hela den biten tar ju väldigt mycket tid, ganska många år där i mitten på livet. Men jag har ju alltid prioriterat min träning, så jag har nog faktiskt alltid fortsatt och tränat väldigt, väldigt mycket och försökt att hitta sammanhang, allt ifrån veteranhockey till Freddy Cup och liksom hela den biten, och hållit igång väldigt mycket. För jag tycker att det är så jävla kul att träffa människor i sportsammanhang och göra saker tillsammans, liksom idrottssaker och träningssaker och äventyr.
Men jag tänker på när började du liksom åka, antar att du kanske åkt skidor då hela tiden också, men när började du liksom, för nu åker du ju mycket, nu är ju livet skidor, mycket skidor. När började det liksom?
Ja, men i och med att mina föräldrar hade agenturen för Atomic, så hade de 3 hus uppe i Sälen, och från Örebro till Sälen är det bara 3 timmar ungefär. Så Jag har ju växt upp på alpinskidor i Sälen och tävlat i alpint och liksom, vi var där väldigt mycket och jag tror jag hade mina första skidor. Jag föddes ju 4 januari så första gången jag stod på skidor uppe på Höghästhotellet med mina föräldrar, då var jag inte ett år ens. Och så hade jag tydligen sagt till mamma och pappa, stod mellan benen på pappa och så hade jag tittat upp och sagt jag vill ner till jorden igen. Jag tyckte det var så högt liksom. Så jag har ju åkt alpinskidor hela livet och även då till viss del lite längd, men absolut inte mycket, utan längdgrejen kom väl i samband med att jag var färdig i militärtjänsten och träffa Mattias och lite kompisar där vi då bestämde oss för att köra första klassiken någon gång när jag kanske var 20-22 kanske, och då körde vi hela klassiken och det gick ju totalt katastrof. Och sen, men där någonstans kände väl jag att jag kunde ändå åka längdskidor ganska bra, för jag gick ju i mål efter Vasaloppet. Vi startade tillsammans sist, jag, Mattias och Per. Och så jag gick i mål, duschade, käkade, tog bussen tillbaks till Sälen, hämtade bilen, kom tillbaks till Mora. Då gick Per och Mattias i mål med såna här marschaller och grejer. Så att, då tyckte väl jag ändå att det gick ganska bra för mig att åka skidor. Så de hade lite jobbigare. Och då föddes någon typ av intresse. Men egentligen var det också så att jag kände när jag åkte skidor att jag mådde väldigt bra i kroppen. Alltså i ryggen, axlar, nacke. I och med att jag då jobbade jag på Swedish Match eller Procordia Foods. Och då satt jag liksom i möten och framför datorn hela dagarna. Så det var väldigt bra träning, insåg jag ganska snabbt.
Men om vi går tillbaka till det. När du hade gjort lumpen så studerade du. Och sen så började du jobba med något, antar jag, efter högskola.
Ja. Då började jag också som trainee inom Procordia Foods. Och en av anledningarna till det, jag ville jobba med marketing eller marknadsföring. Och jag ville också då jobba på ett företag som håller på med mat i och med att jag är utbildad kock. Så när jag i gymnasiet utbildade jag mig till kock. Och så var jag runt i, jag jobbade på Örebros krogar, jag jobbade också i Sälen, jag jobbade nere i Skåne och sådär. Men jag insåg ganska tidigt när jag gick på skolan att jag kanske inte skulle ville ha kock i livet, så jag insåg då efter första året att jag var tvungen att plugga till massa saker, så då tog jag en sommar och sen utökade kurser så att jag hade behörighet till universitetet då. Men så gick jag på universitetet, så det var ju fantastiskt kul i Örebro, och sen fick jag en traineetjänst på Procordia Foods och började på Bob Industrier som de precis hade köpt då. Så då var jag i Örebro men jobbade mest upp i Stockholm, och sen var jag där som trainee i 2,5 år och trivs jättebra och hej och hå. Men sen så drog väl Stockholm med, och så då fick jag jobb på Swedish Match upp i Stockholm, och så flyttade jag upp till Stockholm och så var jag på Swedish Match i 5 år och jobbade med samma tanke där egentligen. Jag ville jobba i ett företag som hade en egen produktion inom dagligvaruhandeln, alltså där man hade ett provkök där man fick testa fram nya saker, där man sen då fick vara med i produktionen för att se hur saker och ting funkade och sen ta fram en marknadsplan, kommunikationsplan, jobba med byrå och sen lansera produkten så att man kunde följa hela kedjan. Och Swedish Match hade ju samma sak, de hade också egna fabriker och hela den biten. Så det var, de två företagen var ganska lika varandra egentligen, förutom att det var helt olika produkter. Men jag fick liksom som marknadsförare vara med hela vägen, vilket jag tyckte var väldigt spännande.
Ja, så då kom du till Stockholm. Vilket år var det då ungefär? Du flyttade till Stockholm?
Vad kan det ha varit? 95, 96 kanske flyttade jag till Stockholm kände mig väl lite vilsen, men det var ju rätt mycket örebroar här, så det var ju liksom, det har ju varit ganska lätt att man hängde ihop med en massa gamla kompisar som man kände. Så det, jag gillar Stockholm direkt, men det är många örebroar som flyttar till Stockholm och så flyttar många hem igen, men om man väl hittat ett bra upplägg, det handlar mycket om boende. Det är så stor skillnad på Örebro och Stockholm, så man förstår liksom inte hur stor Stockholm är när man kommer till Örebro liksom på det här sättet. Så man bara liksom, men jag landade rätt bra där och fick tag i en bra lägenhet, hade lite tur och så här. Så sen så har jag varit kvar här. Jag kommer ju inte tyvärr, eller som det ser ut, flytta tillbaka till Örebro. Man ska aldrig säga aldrig.
Man vet aldrig. Men och du fortsatte liksom träna allt möjligt när du liksom under den perioden. Började du med någonting annat då? Alltså du har gjort så otroligt mycket saker, så jag försöker bena upp det här i någon typ av ordning.
Ja, precis. Nej, men där någonstans så var det väl så att jag träffade min fru också, och hon är ju ganska sportig och supportiv och liksom, så det är också en stor del i liksom att jag hela tiden har kunnat hålla på med så mycket tokiga saker. Men då blev det ju ganska snabbt, och efter klassiken så blev det lite mer skidåkning, men det var också då löpning, eftersom löpning är så pass enkel. Mm. Men jag har ju aldrig liksom egentligen känt att jag är någon löpare, men jag har sprungit ganska mycket maraton. Jag har sprungit New York maraton, jag har sprungit Chicago, jag har sprungit Boston, jag har sprungit Amsterdam och Berlin. Jag har sprungit massa maraton, massa Stockholm maraton, men jag var aldrig riktigt bra liksom. Men löpning var ju ganska enkelt sett, och jag och Elisabeth åkte ofta iväg på resor tillsammans till olika maraton, så det var ju väldigt trevligt. Men i övrigt var det innebandy, och det var ishockey, och det var tennis. Så det var ju det som jag körde mest av då.
Mm. Ja, det är ju skitkul att du har sprungit, tycker jag. Men det har varit viktigt för dig att vara bra. Är det så?
Alltså, allt är ju relativt fina. Jag vet inte, men jag kan inte säga. Problemet är att jag inte är riktigt bra. Jag är inte bra på något liksom. Jag är så här, jag har halvbra på det mesta liksom, och det blir inte så att jag blir riktigt bra på något, utan jag har sprungit 3:34, gjort på maraton. Jag var ganska bra i tennis när jag var ung. Tävlade en del. Jag var ju hyfsat bra i skidor liksom, och liksom ja, men så här, ja, jag håller på med allt möjligt. Jag kan fortfarande träna och hålla på hur mycket som helst. Det finns liksom ingen så här att jag känner att oj, nu, nej, utan jag bara, allt som är roligt tycker jag är fantastiskt kul, så kan jag göra hur mycket som helst.
Mm. Och det är ju redan här så känns det som att du har levt liksom två mina liv. Alltså, jag brukar säga att du har dubbelt så långt dygn som jag har. Men redan här är vi ju liksom, har du dubbelt så långt liv också.
Ja, det tror jag inte, men jag har ju mycket energi liksom, och jag försöker liksom hitta utlopp till det liksom. Och sen har jag också bestämt mig för att göra saker jag tycker är kul, inte saker som jag måste göra, och det är såklart att när saker är kul och man trivs med det, så finns det också, försöker man hitta plats för det liksom, och hela tiden försöka skapa nya situationer där man då får utlopp för både energi men också glädje, och träffa människor och liksom skapa förutsättningar för dem att må bra liksom.
Och sen i allt det här också så träffar du Elisabeth, och ni gifte er, och så fick ni, så har du ju barn, du har ju familj.
Mm. Tre små barn.
Tre barn, va? Mm. Tre små barn. Tre stora barn. Men sen kommer vi till det här som jag är jättenyfiken på bland annat, och det är ju: hur kommer det sig att du startade Adventure Academy?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Alltså så här, jag har ju alltid blivit... Jag blir väldigt lätt inspirerad av människor som gör bra saker, som gör tokiga saker, som gör saker som inte gjort. Till exempel så tyckte jag att det var helt mindblowing när Göran Kropp cyklade ner till Mount Everest, gick upp utan syrgas och cyklade hem. För mig var det så här... Det är ju så coolt och så galet, så att jag liksom, du vet, jag var tvungen att nypa mig själv i armen. Och då inser man liksom att just såna här saker där man kanske då vågar göra helt galna grejer. Sen kan man inte citera hur vettigt eller dåligt eller bra, men jag tyckte bara att det var så fantastiskt. Och sen insåg jag också då i samband med att jag tyckte att våran svenska äventyrsscen, alltså, det var därför jag startade Årets Äventyrare och delade ut det här priset redan 2005. Och sen så startade jag ju faktiskt då, efter det så startade jag Årets Äventyr. Man kunde söka 50 000 kronor i stipendium som jag delat ut. Och sen efter det så startade jag då European Adventure of the Year, och sen startade då Adventure Academy. Och egentligen så är det så att Adventure Academy startades för att jag skulle kunna inspirera andra att göra sina drömäventyr, i och med att Årets Äventyrare hyllade de proffsäventyrarna svenska som hade genomfört fantastiskt inspirerade grejer och så vidare. Jag tyckte inte det fanns något forum för det. Så skapade jag det här forumet, och i samband med att åren gick från 2005 till 2011 så började jag inse att det finns ju massa människor som blir inspirerade av de här äventyrarna, men som inte riktigt vet hur man ska få igång sitt eget äventyr. Och i och med att jag är lite så här akademiker så tänkte jag, men då borde vi kunna göra en utbildning för att man ska lära sig liksom, och få verktygen och möjligheten och kunskapen och liksom planera sitt eget drömäventyr. Så det var så egentligen Adventure Academy startades från årets äventyrare.
Men hade du själv då gjort något äventyr eller hade du bara inspirerats av andra eller liksom, förutom du har gjort massa utmaningar och på så sätt, men något typ äventyr, hade du gjort det själv eller var det, där var bara, det
liksom... Nej, egentligen inte. Alltså förutom att jag hade gjort liksom militärtjänsten och så var det mer att jag gillade fysiska utmaningar i form av alltså Ironman, triathlon, ö till ö och sådana grejer. Men såklart, jag hade varit iväg på en del lite så här Machu Picchu och lite sådana här grejer, men inte så att jag hade spänt bågen liksom för att bestiga höga berg eller vara ute på havet eller göra sådana grejer. Så det kommer nog mer ifrån att jag tyckte att ett äventyr behöver inte vara så jäkla stort, utan det kan vara utifrån vad man har för drivkrafter. Och min drivkraft har alltid och länge varit den fysiska utmaningen, inte den här livsfarliga utmaningen, utan jag vill liksom testa mig fysiskt. Och därför har jag liksom tyckt att även, alltså jag har aldrig, ja nej, men det är nog mer så liksom, att jag har ingen äventyrsfamilj. Det är inte så att jag liksom har varit med i liksom friluftsfrämjandet eller liksom, utan jag har bara inspirerats av människor som gör fantastiska äventyr och jag tycker det är så spännande.
Ja, det är coolt. Och förr så var det ju, alltså så var ju alla de här utmaningarna var ju riktiga ö till ö. Alltså det var ju inte så många då som gjorde de grejerna, så att det var ju äventyr då faktiskt, måste man ju säga också. Idag så är det ju en helt annan, ser man på det här på en annan grej. Men det är otroligt inspirerande. Men sen är det ju så här, att du har skrivit en bok också. I somras när jag var i Skåne så pratade jag med dig. Och då säger du, är du på Österlen? Jag har skrivit en bok om Österlen.
Ja.
Kan du inte berätta om den boken?
Ja. Ja, vad ska jag säga om det? Jo, men så här är det ju. Att jag har ju ett mål för mig i hela livet har ju varit att alltid lära mig nya saker. Så jag har alltid försökt lära mig nya saker. Och en sak som jag då hade tänkt att jag skulle vilja lära mig, det var ju att fotografera. Och då sättet för mig att lära mig att fotografera var så här, jag ska göra en bok, en fotobok med bilder. Så min kära fru Elisabeth, som är supersupportive, hon tyckte liksom att det här var en jävla bra present. Så hon köpte mig en kamera. Och sen så började jag fota. Och då visste jag inte riktigt vad jag skulle fota. Jag kunde ingenting. Så jag höll på att lära mig och bla bla bla. Och sen så kom jag på att om det här ska bli någonting, då måste jag göra en bok. Så då hade jag då på något sätt fått tag i en bok som hette The Hamptons. Alltså norra östkusten ovanför New York. Och då var det en tjej där som hade gjort massa fina bilder och skrivit liksom The Hamptons story. Liksom hur man skulle, ja, vad grejen var med The Hamptons. Och jag har varit väldigt inspirerad av den boken. Så jag tänkte jag ska göra en likadan om Österlen. I och med att jag har växt upp nedanför Åhus i Yngsjö. Hos mina föräldrar i sommarhuset. Och liksom nedanför där så ligger Österlen och vi har varit väldigt mycket där. Och Österlen är väldigt speciellt. Och under den här tiden då så var det också en väldigt stor och stark liksom, utvecklingsdel i Österlen. På restaurangfronten. I och med att jag är restaurangkille och gillar mat och så vidare, så tänkte jag att jag gör en stilsäker guide till Österlen. Så det var den boken som jag då egentligen åkte ner och fotade och intervjuade och så småningom då producerade och sålde. Så jag startade även ett förlag faktiskt, ett bokförlag. Så jag gjorde en bok till, en stilsäker guide till Södermalm, som jag också tyckte var speciellt. Så jag gör samma sak där då. Restauranger, kaféer och liksom matprofiler som jag intervjuade och fotade. Och så sålde jag de här böckerna till bokhandlar. Så jag tror liksom Södermalm sålde säkert i 5-6 000 ex. Och Österlen sålde i sluten också. Så, och sen hade jag några andra böcker som jag hjälpte till att producera med Fredrik Eriksson som var kocken där för läkemedelsbolag och sånt där. Så jag höll på att snurra runt ett litet förlag där i några år.
Alltså det är inspirerande, så att det är så roligt. Den här boken finns faktiskt att köpa på Bokus. Jag googlade den idag, så den finns att köpa på Bokus.
Ja. Riktigt bra bok.
Ja, så himla spännande. Men Men jag tänkte, sen du startade ju Adventure Academy och har inspirerat otroligt mycket människor till äventyr och varit en stor del där. Och sen, men vad var ditt första, för sen har du ju gjort äventyr. Vad var ditt egentliga första äventyr då?
Jag vet inte, det beror på hur man ser det igen, men liksom det som var...
Om vi tänker på... Gjort, ja.
Riktigt, ja, som jag gjorde så. Det var nog egentligen när jag åkte rullskidor genom Sverige, tror jag. Det var det som jag hade gått och drömt om ganska länge och se om det skulle gå och om jag skulle klara det och liksom använda alla de teorier och kontakter och liksom erfarenhet som jag hade skaffat mig under alla år för att stretcha lite grann på mig själv då, för att både vara ensam och bo i tält och ta mig igenom och planera och få finansiering och sen då göra en film som jag tyckte var väldigt spännande och se om jag kunde göra en dokumentärfilm, vilket jag då gjorde. Jag fick den nominerad på filmfestival och jag lyckades sälja den till en tv-kanal. Så jag liksom hade såna här olika check som jag ville lära mig att göra och jag lyckades, tror jag, med i princip allihopa. Det var kul.
Så du gjorde ju egentligen ett... Det man lär sig på Adventure Academy. Alla de stegen var ju med i det äventyret. Och du gjorde det äventyret samtidigt som jag gjorde äventyret faktiskt. Därför kommer jag ihåg det så. Och då vet jag att du sa till mig, men till oss, att det största utmaningen var att vara själv. Men det har vi pratat om i en annan podd. Men så sa du då i alla fall. Det kanske har ändrats nu, för nu har du ju gjort några andra äventyr efter det.
Jag tycker fortfarande att det inte är så kul att vara själv. Så det är väl mer liksom, men jag har ju insett att det är inga konstigheter. Jag kommer ihåg när jag gick på universitetet, då när man går liksom tillsammans med sina klasskamrater så gör man ju väldigt mycket tillsammans under de här åren. Man pluggar, man tentar och man gör grupparbeten och inlämningsuppgifter och så vidare. Och rätt som det var så insåg jag där när jag hade gått några år att då var det dags för min C-uppsats. Och då så insåg jag att nej, nu måste jag göra det här själv för att se om jag kan någonting själv. Så då gjorde jag min C-uppsats helt själv, vilka de flesta jag kanske inte gjorde. Sen gjorde jag även min D-uppsats själv för att testa om jag kunde liksom få till det utan stöd eller kompisar. Och det var samma sak då med det här äventyret. Jag ville testa om jag kunde vara själv. Och det funkar ju hur bra som helst. Och sen gjorde jag också The Road Ahead 2 nu när jag åkte genom Europa. Då var jag ju också själv i princip. Så jag känner att jag tycker... Ja, men som jag sa från början, jag vill alltid försöka utvecklas och utmana mig själv och känna att jag lär mig något nytt. Och det första äventyret var ju ett stort projekt, men en del i var ju att vara själv.
Ja, roligt. Men sen har du ju startat också Acid Training, som är, om du frågar mig, en fantastisk rolig träning och bra träning på alla sätt. Men hur kom det sig? För det var det också 2011, nej?
Nej. Det var senare. Det har funnits i 7-8 år. Ja.
17.
Det
är väl 17.
Ja, precis. 17, ja. Ja, så det är nog 8 år nu. Men det grundar sig väl egentligen i att jag startade CCC 1000. Alltså mitt skidnätverk med chefer och vd som vill prestera på Vasaloppet. Som jag startade 2011. Och under den här tiden med de här cheferna och vd:erna så var det så otroligt bra träning. De var så jäkla bra. Det gick så bra. Och då började jag fundera på hur det här skulle gå till. Och då var det en kille som hette Anders Eriksson. Som, det hände till som tätt att folk hör av sig till mig och säger att jag vill börja göra saker med dig, Fredrik. Och han var en sån här kille som bara, vi känner inte varandra. Men han ringde och sa, hej, kan vi ta en fika? Jag har hört så mycket om dig, jag skulle vilja göra någonting med dig. Ja, alltså jag visste det. Och då så sa jag till honom vid första mötet, ni kommer aldrig glömma. Vet du vad, Anders? Han var PT och jobbade på ett så här fint gym och på Grand Hotel och så här. Jätteduktig kille. Men han ville då starta någonting. Och jag sa till honom, två saker kommer jag aldrig starta. Så det är ett gym och ett café. Sen gick det ett tag och så gick jag och funderade på det. Han hade massa förslag om olika gymupplägg och så vidare. Till slut så sa jag så här, nu har jag gått och funderat igen. Vi kan starta Acid Training som går till så här, för att jag tittade på vad som var lyckat för de här som åkte skidor. Och det var ju gruppträning, det var med ledare, det var med tydligt mål, ett tydligt sammanhang och att man körde hårt och att man testade sig. Så Acid Training är egentligen en utveckling av gruppträning med tränare med musik och pulsband för att komma upp i puls och få den träning som är svår att göra själv, liksom. Hård intervallträning.
Fantastiskt rolig träning. Kan vi rekommendera alla här att testa på. Och otroligt jobbig. Och ja, herregud vad du hinner med grejer alltså. Det är nästan så jag känner så här. Vi har suttit 40 minuter snart. Ja. Ja, så då var det acid training. Och sen så efter det så kommer vi ju, då är vi ju liksom inne på, vad hände efter det?
Däremellan så var jag ju delägare i Team Nordic Trail med Erik Forsgren och Miranda Kvist. Så där var jag också delägare och var med då. Det var ju i samband med att jag sprang mycket i skogen och höll på med det här. Så vi tre drev i det här bolaget ganska länge. Sen var Miranda och Erik osams och jag kände att mitt knä hade pajat precis och kunde inte springa i skogen längre. Så då skildes jag och Miranda också åt och jag lämnade det här bolaget. Men det var ju också en fantastisk resa att vara med och bygga upp TNT, Team Nordic Trail, då, tillsammans med Erik och Miranda den här tiden och få folk att börja springa i skogen. Som sen då så småningom landade i Stockholm Swimrun, alltså swimrun-grejen. Där jag då körde mitt liksom första ö till ö och varit superinspirerad av möjligheten att springa och simma. Och startade då den femte tävlingen i världen inom swimrun som heter Stockholm Swimrun, som var ett jättestort evenemang länge. Och det kom egentligen från Team Nordic Trail. Jag älskade att springa i skogen. Men sen så småningom då så blev mitt knä för kast för att springa med. Liksom. Och då la jag också ner nu. Förra året la jag ner Stockholm Swimrun.
Alltså, du måste ha en fantastisk fru. Eller jag vet ju att du har en fantastisk fru. Men jag förstår inte hur du... Ja. Ja, så är det ju.
Hon är snäll och förstår.
All heder till Elisabeth.
Ja, verkligen. Och det, alltså så här, om man nu ska diskutera min fru. Jag vet att hon hatar det här, men det är väldigt, väldigt ofta som hon får frågan av sina tjejkompisar hur jag då kan få och hon är så snäll och bla 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 liksom och så vidare. Och den får ju hon ofta svara på. Jag får ju nästan alltid frågan, vad säger hur liksom, vill inte Elisabeth och så här. Jag bara, men hon är alltid, hon hänger med på massa saker och gör massa saker, men inte allt liksom. Hon har inte det riktiga behovet och liksom, men ja, nej, jag är väldigt, väldigt glad för att jag har en så förstående och peppande fru liksom, som också då tar ett stort lass när det gäller hem och barn och sådär och låter mig fladdra runt som jag gör liksom. Och det finns ingenting jag uppskattar mer än Elisabeth i hela världen.
Ja, fint. Ja. All heder till Elisabeth, säger vi. Men sen så hade vi acid och vi hade, vad hände sen då? Sen har du väl haft något jobb? Du har jobbat lite kanske också, va?
Ja, precis. Det har jag såklart. Jag har startat en reklambyrå som jag har drivit länge. Jobbat inom reklam och kommunikation i massa år. Haft delägare och partners och massa kunder och personal och kontor och så vidare. Och sen så fusionerade jag ihop den med en webbyrå och liksom jobbade tillsammans då inom IT och webbproduktion under ganska många år. Och sen så bara kände jag att nej, nu skjuter jag ut mig från det här. Så då så sålde jag min andel i det som då var webbyrån och har sedan dess, då, kanske senaste 2 åren, levt som äventyrare, föreläsare, poddare. Liksom lökat runt lite grann och haft det rätt bra liksom, och försöker göra äventyr. Äventyr varje år egentligen då, och sen försöker jag hålla så mycket föreläsningar och inspirera så mycket människor som möjligt genom Adventure Academy, Acid Training, CCC 1000, podden Träning och Fika som håller på med nu, men också då föreläsningar och sådana saker. Så att jag försöker liksom få min tid och fördelas på de här olika verksamheterna, vilket jag tycker är kul. Och sen har jag dessutom startat ett bolag med en annan kompis som heter Exxon & Jäger, som handlar, vi jobbar med filmproduktion. Så det är också väldigt spännande, så det är kul.
Och så inte att förglömma 8 weeks och dedication.
Jäklar, glömde bort det. Det är ju väldigt
viktigt. Det är ju väldigt viktigt. Som är ett fantastiskt träningskoncept. Där du har väldigt, ja, där du har bra coacher och så, tänker jag.
Väldigt bra coacher. Tack, Linda.
Nej då, men det startade någon gång 2020, va? Säkert?
Ja, jag tror att det är fjärde året som vi kör. Du har ju faktiskt varit med från början. Först så gick du med och gick programmet och sen nu så har du då varit coach först och sen så är du anställd. Världens bästa anställda.
Ja, du är snäll. Men sen så kan vi faktiskt inte glömma, för att nu, vi pratar ju om att du har gjort en film. Du har gjort fler filmer. Vi pratade förut om att du har gjort en film om när du åkte igenom Sverige. Det var ju bland ditt första äventyr och det var 2019. Sen 2020 så gjorde du också ett... Eller när gjorde du nästa äventyr sen? Ska vi säga så inte jag har fel här.
Nej, men då åkte vi väl igenom USA på cykel, tror jag.
Just det. Just det. Precis. Och då... Ja, precis. Och det finns ju en film om det också. En väldigt bra film. Eller alla filmer är bra.
Men den är faktiskt lite otippat rolig.
Ja, det, men berätta. Ni var ett gäng som åkte till USA och bara cykla. Nej, men berätta lite.
Ja, men LA till New York. Som, så här gick det till egentligen, om man ska berätta historien om hur det kom till. Då var det så här att när jag kom åkande på rullskidorna efter 26 dagar på väg ner mot Kristianstad i spöregn. Det regnar ju 20 dagar av 28 när jag åkte genom Sverige. I total spöregn så kommer en av mina Stockholmskompisar, mina gamla kompisar ner från Skåne som heter Jakob. Han dyker upp på cykel i regnställ och ska cykla med mig hela vägen hem till Yngsjö, för hans föräldrar också sommarstugade. Ja, så det var ju skitkul. Jag bara, helt värsta överraskningen. Så han och jag tillbringade ett par timmar där i regnet. Så han cyklade och jag stakade. Och då så sa han så här, men vad är nästa äventyr? Så han. Jag bara, fan, vad menar du nästa äventyr? Ja, men vad ska jag sen då? Jag bara, nej, vet du fan. Nej, så han, vill du vara så? Fredan, det finns en tävling som heter RAM. Vad är det? Så jag, nej, det är skitcoolt, så han. Race Across America, RAAM. Det ska du göra, tycker han. Jag bara, om jag alltid ville åka igenom USA, så jag, det hade ju varit skitkul. Ja, alltså, hur går det till? Ja, men då så kör man som en galning så fort som möjligt från liksom västkusten till östkusten, typ så här. Hopp. Fan, vad tråkigt. Jag kan inte hålla på och göra det själv. Det har ingen. Jag har varit själv nu i 20 dagar liksom, eller 26 dagar. Jag har ingen mer själväventyr, så jag. Han bara, nej, vi gör det ihop, så jag. Han bara, men det kan man inte göra. Jag bara, det gör vi visst. Så då började jag liksom fundera på det där. Och sen så tog det kanske 2 månader när jag återhämtade mig, sommaren var över och så här. Så sa Jakob, ja, nu gör vi så här. Vi ska åka från Los Angeles på cykel över Las Vegas, klippiga bergen, ner till Nashville, upp Appalacherna, för jag har alltid velat se Appalacherna. Och så ska vi gå i mål i New York. Du ska med. Han bara, va? Ja, fan, ja. Vi åker 2022, eller vad det nu blir för år. 2022. Han bara, ha, okej. Okay. Ja, men jag tycker det låter spännande. Jag bara, bra. Och sen så sa jag så här, men jag tror nog att vi skulle vara några fler, för då kan vi liksom ligga i klunga och det blir lättare att hantera, bla bla bla. Så började jag liksom prata runt med folk som ville hänga med, och till slut så var det massa folk som ville med. Så sa jag, men nu, vi kan inte vara mer än 12, så jag, för då började jag liksom räkna på logistik och så här. Så då så plockade jag ihop 12 polare som började planera det här äventyret. Det var ett ganska stort äventyr, mycket logistik, och det var liksom helt, det var massa frågetecken kring hur vi skulle kunna hantera det. Och så bestämde oss för att köra då. Och det var ju helt magiskt. 35 dagar på cykel genom USA.
Men ett helt sjukt äventyr. Alltså, det var jävligt varmt stundtals.
Ja, när vi åkte genom Death Valley där, Nevadaöknen, då var det ju 54,2 grader som mest på cykelmätaren. Och vi cyklade då den längsta dagen där, då cyklade vi 31 mil, alltså ett Vätternrundan, och körde Kebnekaise 2 gånger upp i höjd. Så att det var ju helt galet. Det var en av de tuffare dagarna för hela det här gänget. Jag mådde som en prins. Jag var så stark och puttade folk upp i backarna. Och du vet, jag tror aldrig jag varit så stark någonsin. Så det var ju jättekul för mig att känna mig så stark. Och flera fick ju sätta sig i bilen och liksom, det var lite krishanteringar och lite sånt där. Men vi kom ju i mål och kom till Prim, som det hette. En liten variant av Las Vegas som är luggsliten och nästan öde, men dit kom vi i alla fall sent på kvällen och var helt förstörda men överlyckliga. Och det var ju den jobbigaste dagen i genom USA då. Det var fjärde dagen.
Men jag skulle rekommendera alla att titta på den här filmen, för den är ju fantastisk. Och jag tror att den ligger på din, ligger länken på din hemsida till och med. Va?
Ja, det tror jag. Och det finns även på min YouTube-kanal, Fredrik Eriksson.
YouTube-kanal. Mm. Och sen i somras så åkte du, fortsatte du från Sverige ut i Europa på dina rullskidor?
Ja, jag tyckte det var dags att jag skulle ta mig vidare då, i och med att jag skulle, tänkte, det kändes som att det fanns en tydlig fortsättning från Skåne ner till Europa. Och egentligen var tanken att jag skulle, alltså att jag skulle åka från Barcelona till Mallorca. Men sen hade ju jag missat att vi skulle ha semester, och det var köpt, det var en resa som Lisbeth hade köpt, och det var ju studenten för Oliver på militärhögskolan och så här. Så helt plötsligt insåg jag att jag kan inte hålla upp. Ja, så då var jag tvungen att lämna då och flyga hemifrån Barcelona, men det var ju jättebra i alla fall liksom. Så det var ju, ja, men det var ju helt magiskt äventyr också. Det var, jag var så fantastisk att åka genom Europa. Den filmen är snart klar nu. Jag tittade på första draften idag, så den kommer släppas ut någonstans i april.
Åh, spännande. Det blir spännande. Ja, och jag tänker så här, vi skulle kunna sitta här och prata hur länge som helst, för du har ju hur mycket som helst att berätta. Men det jag tror många är nyfikna på nu, det är ju, vad händer i sommar?
Ja, bra fråga, Linda. I sommar så har jag faktiskt tänkt då att jag ska ta och göra någonting som jag har döpt till Nordic Odyssey. Och egentligen så grundar det sig att jag kan tycka så här, att äventyr behöver inte vara så dyra, de behöver inte vara så långt bort, och man ska inte behöva köpa så mycket grejer. Så The Nordic Odyssey är egentligen då ett sätt för mig att få en stor upplevelse i närområdet och använda mig av befintliga kommunikationsmedel och transporter. Och inte, det ska inte kosta så mycket. Så det är The Nordic Odyssey.
Och då ska du från?
Ja, men då är tanken
Stockholm.
Då är tanken att jag går till en sån här kajak och mat. Du vet, där man en container med kajak i, och så hyr jag en kajak, och sen så ska jag försöka hyra en cykel, en gravelcykel, och ska, det enda jag ska köpa har jag tänkt, det är en sån här vagn till kajaken. Så ska jag häkta på kajaken på cykeln, och så cyklar jag fram till Finlandsfärjan, Viking Line eller vilken det nu är, som går till Helsingfors. Och så åker jag med cykeln och kajaken till Helsingfors, hoppar av färjan och tar ett kort framför slottet i Helsingfors. Och sen cyklar jag med min kajak upp till Åbo. Det är typ 2-3 dagar. Och så bor i tält. Och sen så sätter jag cykeln på färjan och försöker få tag i någon som kan hjälpa mig och liksom lasta av cykeln och låsa fast den i något staket där när jag kom till Stockholm. Och så paddlar jag med kajaken då i finska skärgården hela vägen ända ut till Mariehamn. Alltså där. Och då tar jag upp kajaken och så hoppar jag på en finlandsfärja som går från Mariehamn till Kappelskär. Och sen då så tar jag ur kajaken och så paddlar jag hela Stockholms skärgård hela vägen in till Stockholm City, där jag då hämtar upp min cykel, sätter på kajaken på cykeln och cyklar till den här kajakomaten, lämnar tillbaks kajaken och betalar för den, och sen sätter mig på min cykel då och cyklar gravel hela vägen från Stockholm till Oslo, tänkte jag då. Det är väl 4 dagar kanske. Och kommer förmodligen passera Örebro såklart, vilket man alltid vill göra. Men tälta och åka i naturen och åka på grusstigar och sådär, och ta mig till Oslo, ta ett kort framför slottet i Oslo, och sen sätta mig på tåget med cykeln och åka tillbaka till Stockholm och lämna tillbaka cykeln.
Och ta ett kort framför Stockholms slott.
Ja. Ja, men så det är det som jag kallar för Nordic Odyssey, för jag tycker liksom att det är 2 fantastiska skärgårdar, väldigt fin cykling genom Tiveden och hela vägen bort till Oslo, och det finns färdiga kommunikationsrutter, det finns saker att hyra, jag behöver liksom inte köpa någonting.
Och det ska bli jättekul. Och när sker det här? Har du tid också för det?
Ja, alltså, jag har nog tänkt att det ska ske för midsommar i vår. Så här, det tar väl 3 veckor kan jag tänka mig. Så där någonstans.
Ja, ska bli spännande att följa. Det är ju snart det, vet du.
Det är snart som fasiken.
Ja, det går fort. Men vi måste ju, vi skulle som sagt kunna hålla på hur länge som helst. Jag tänker att en snabb genomgång av ett liv som har bestått av otroligt mycket träning, utmaningar, ja, massa inspirerande saker. Men vi måste sluta där, tänker jag, för idag. Och jag hoppas att de som har lyssnat blir lika inspirerade som jag blir av att det finns liksom inga hinder för någonting egentligen, tänker jag.
Nej.
Så att ut på äventyr säger vi till alla, eller hur?
Ja, men verkligen. Och är det så att det är någon som är intresserad, så dra ett mejl till mig eller till Linda eller skriv på Instagram, och då kommer vi tycka att det är så härligt att prata vidare och hjälpa till med det vi kan och så vidare. Så att, och oavsett om det är Adventure Academy eller Acid Training eller 8 Weeks of Dedication eller vad det nu kan vara, liksom, så är det ju så att jag och Linda är djupt involverade i alla de här sakerna och vi tycker att det är fantastiskt. Och är det så att någon undrar det minsta, det finns inga konstiga frågor, det finns bara knäppa svar, och vi lovar att inte svara knäppt, utan vi tar allting väldigt seriöst, och vi vill verkligen hjälpa till och få människor att känna att de kan ta sig ut och uppleva någonting som de inte har gjort förut.
Verkligen. Spännande. Ja, vad säger vi, Fredrik? Ska vi tacka för idag?
Ja, tycker jag. Jag ska tacka, Linda. Du har varit väldigt snäll mot mig och jag har fått babbla på som vanligt. Så jag är så tacksam och glad. Du är en härlig prick då.
Finns inga stopp. Jag behöver inte säga så mycket. Det är bara att sätta igång maskinen. Så kör den bara.
Åh, herregud. Hörrni, tack för idag. Tack, Linda. I love you.
Tack själv.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Det var allt för den här gången, hörrni. Och jag tänkte avsluta lite kort med att återigen tacka mina fantastiska partners och sponsorer som är Bageriprodukter, Acid Training och Adventure Academy. Och återigen, har du en krona över eller är helt enkelt sugen på att bjuda på en kaffekopp, så gå in på min Patreon och köp en kaffe, en kaffelatte eller en hel brunch, så kan jag fortsätta spela in podden, producera nya härliga avsnitt och fortsätta att underhålla dig. Hoppas du har haft en fin lyssning och att vi snart hörs igen. Tack så mycket. Hej då!